avliden, bortgången, framliden eller stupad. Det här är ett vidrigt avsnitt att göra, för jag kan inte hantera ångesten jag får av tanken på döden. Den ångesten är obeskrivligt mörk och den kan i perioder sluka mig och hela min tillvaro. Rädslan för att jag ska dö. Varför är det så? Om jag benar i det tror jag att en av anledningarna är att jag inte kan hantera att någonting tar slut. Och tanken på att jag tar slut, hur egoistiskt den må låta, är för mörk för att jag ska kunna närma mig den. Men det som skrämmer mig allra mest är nog ovetskapen om vad som händer efter döden. Det är lätt att vara rationell och tänka att döden bara innebär slutet, att den så att säga är ingenting. Men det är desto svårare att omforma de tankarna till en fast övertygelse, för vi vet ju faktiskt inte. Men allt har ett slut. Vi möter alla liemannen förr eller senare, och idag är vår tid kommen att se döden i vitögat. Jag heter Albin Boman och det här är Podplays fruktansvärda monster.
I ett hus beläget långt ute på landet bodde en gammal kvinna med sin döda son. Varje kväll lagade den gamla kvinnan mat och de två åt middag. Och varje kväll frågade den gamla kvinnan sin döda son hur hans dag hade varit. Han berättade det hon ville höra. Dagen har varit bra. Jag tittade på fåglarna utanför mitt fönster. Den gamla kvinnan log då och sa: "Du har alltid älskat fåglar." Och de två var lyckliga. För det mesta. Ty längst bak i den gamla kvinnans sinne fanns ett tvivel. Som att en demon viskade till henne:
"Du är galen."
Eller ännu värre:
"Din son är död."
Och andra hemska saker som en gammal kvinna inte borde tvingas höra. En kväll när de satt och åt middag ville inte den gamla kvinnan höra att hennes son hade haft en bra dag. Det där tvivlet sa nämligen till henne att riktiga söner ibland har dåliga dagar. Att levande söner behöver vänner och kärlek. Så denna kväll sa hennes döda son: "Jag känner mig uttråkad här. Jag vill ha en fru." Den gamla kvinnan svarade: "Nej, det går inte." Och skyndade ilsket ut i köket. Inifrån matsalen hörde hon hur hennes döda son fortsatte: "Vi kan bo här med dig." "Du kommer att lämna mig igen," sa hon. "Nej, det kommer jag inte. Snälla mamma, vill du inte ha barnbarn?" Den gamla kvinnan ville ha barnbarn. Även om hennes döda son bodde med henne kände hon sig ibland ensam. "Du älskar väl mig fortfarande, Simon?" sa hon. "Ja, såklart jag gör," skrattade hennes döda son. Den gamla kvinnan gick tillbaka till matsalen och pussade hennes döda son på huvudet. "Jag åker in till stan imorgon så ska jag se vad jag kan göra." Nästa dag satt den gamla kvinnan vid sin bil längs en hårt trafikerad landsväg. Hon hade punktering på ena däcket och såg hjälplös och ledsen ut. Det dröjde inte länge innan en bil stannade och föraren frågade om hon behövde hjälp. Men eftersom föraren var en man gick det inte. "Nej tack, det behövs inte," sa den gamla kvinnan och mannen körde vidare. Efter ett tag stannade en annan bil längs vägen. En kvinna vevade ner rutan och frågade om hon behövde hjälp. Kvinnan hade svart hår och armarna fulla av tatueringar. "Nej, det gick inte." "Nej tack, det behövs inte," sa den gamla kvinnan och kvinnan med tatueringarna körde vidare. Till slut stannade en minibuss och föraren frågade: "Behöver du hjälp?" Även om föraren var en man så satt fem ungdomar i baksätet. Två pojkar och tre flickor som den gamla kvinnan tyckte såg riktigt bra ut. "Simon kan få välja själv," tänkte hon och tackade ja till förarens hjälp. Medan ungdomarna bytte det punkterade däcket presenterade föraren sig som Tommy. Stolt berättade han att han var ungdomspastor i en närliggande kyrka. Det här är vår ungdomsgrupp. Kristin, Monica, Andrea, Kristoffer och Aron. Underbara ungar. Jag kan se det, sa den gamla kvinnan och tänkte att Kristin var den sötaste. Tusen tack för hjälpen, sa hon. Vi är bara glada att kunna hjälpa till, sa Tommy. Ni kan väl komma hem till mig så får jag bjuda på middag, sa den gamla kvinnan. Det behövs verkligen inte, sa Tommy. Jag insisterar, det är det minsta jag kan göra, sa den gamla kvinnan. Egentligen borde vi åka vidare. Vi gör något vi kallar en destination okänd resa. Vi drar ett avstånd och en riktning från en hatt och åker dit och ser hur Herren kan använda oss på den platsen. Vad passande, tänkte den gamla kvinnan. Hon hade visserligen inte varit i kyrkan på väldigt länge. Vi försöker bara sprida Herrens kärlek, sa Tommy. Gud välsigna er. Jag antar att ni inte vill... Det var inget, sa den gamla kvinnan. Jo, vad skulle du säga, sa Tommy. Det är bara det att min trädgård är en enda röra och min son hjälper helt enkelt inte till hemma längre, sa hon. Ja, men vi hjälper gärna till med trädgårdsarbete. Den gamla kvinnan log nöjt. Ungdomarna och Tommy följde med den gamla kvinnan och satte direkt igång med trädgården. De rensade ogräs i rabatten, röjde och klippte gräs. Den gamla kvinnan sysselsatte sig med att göra en förgiftad lemonad. Hennes döda son satt på sitt rum och kunde genom sitt fönster se gruppen arbeta i trädgården. Jag är säker på att han kommer att välja Kristin, tänkte den gamla kvinnan. Det borde han göra. Hallå allihop! Ropade den gamla kvinnan medan hon gick ut på verandan bärandes på en bricka med glas och karaffen med lemonad. Ungdomarna skyndade dit för att få sig något att dricka. Men inte Tommy. Han fortsatte att rycka ogräs i rabatten. Du med Tommy, sa den gamla kvinnan. Tyvärr, inget för mig. Jag har diabetes, sa han. Den gamla kvinnan rynkade pannan. Det här var inte bra. Inte bra alls. Hon behövde agera snabbt. Hon skyndade tillbaka in i huset för att hämta en kniv. Men Tommy skulle vara starkare än henne. Simon! Ropade hon. Men hennes döda son kom inte ut från sitt rum. Den gamla kvinnan skyndade tillbaka ut igen. Flera av ungdomarna hade kollapsat på gräsmattan. Kristin hostade kraftigt. Turligt nog, för den gamla kvinnan, hade Tommy ryggen vänd mot ungdomarna och höll fortfarande på att rensa ogräs. Den gamla kvinnan gick så fort hon kunde bort mot honom. Kristin försökte skrika för att varna honom. Men hon kunde inte sluta hosta. Men hon fick tag i glaskaraffen och kastade den mot huset. Det blev en hög smäll när karaffen gick i 1000 bitar och Tommy vände sig om. Han tittade på den gamla kvinnan och kniven som hon hade i handen. Hans ansikte fylldes av rädsla. Den gamla kvinnan svingade kniven mot honom och den träffade Tommys axel och skar in djupt. Tommy lyckades ta några stapplande steg tillbaka och började springa bort från henne och mot ungdomarna. Simon! Ropade den gamla kvinnan. Tommy tittade på ungdomarna. Alla låg till synes livlösa på marken och han sprang in i huset. Simon! Tommy tog fram sin telefon, men den hade ingen täckning. Han sprang till den andra änden av huset och stannade till vid en dörröppning. Där inne stod den gamla kvinnans döda son och tittade ut genom sovrumsfönstret. Snälla, du måste hjälpa oss, vädjade Tommy. Han hade börjat förlora mycket blod och kniven hade träffat en artär och Tommy stapplade fram mot den döda sonen. Snälla Simon! Tommy greppade tag i den döda sonens arm. Ingen reaktion. Han rörde vid huvudet. Fortfarande ingen reaktion. Han tog tag och vände den döda sonen. Den döda sonen var helt uttryckslös. Hans ögon stirrade tomt på Tommy. Tommy föll ihop på golvet på grund av blodförlusten. Den gamla kvinnan kom in i rummet. Tack Simon, sa hon. En efter en vaknade de 5 ungdomarna. De låg på rad på källargolvet med händer och fötter bundna. Den gamla kvinnan och den döda sonen tittade på dem. Vem av dem vill du ha? Frågade den gamla kvinnan. Hon där, sa den döda sonen och pekade på Kristin. Jag visste det. Hon är den sötaste av dem. De andra ungdomarna vände sig mot Kristin, som började gråta. Gråt inte, kära vän, sa den gamla kvinnan. Du kommer att älska Simon. Men Kristin fortsatte att gråta tills den gamla kvinnan skar ett snitt med kniven över hennes hals. Snart låg Kristin naken på den gamla kvinnans arbetsbänk. Nu grät istället de andra ungdomarna. De grät medan den gamla kvinnan tog ur Kristins tarmar. De grät medan den gamla kvinnan fäste metalltrådar i Kristins ben. De grät medan den gamla kvinnan sydde ihop Kristins hud. Och de grät medan den gamla kvinnan gav Kristin nya, skinande ögon. Vi kommer att bli väldigt lyckliga ihop, sa den döda sonen till sin mamma. Den gamla kvinnan log. Varje kväll gick den gamla kvinnan ner till källaren för att ge ungdomarna en skål med nudlar och ett glas vatten. Efter det lagade hon mat och åt middag med sin döda son och hans döda fru. Och varje kväll vid middagen frågade hon: Hur var eran dag? De svarade det hon ville att de skulle svara. Bra, du kan snart förvänta dig barnbarn. Och de tre var lyckliga. För det mesta. Ty längst bak i den gamla kvinnans sinne fanns ett tvivel. Som att en demon viskade till henne:
Han kommer att lämna dig. Riktiga par vill inte bo hemma hos sin svärmor. Levande par behöver utrymme.
Nu, mer ofta än någonsin förut, viskade demonen även mörkare saker.
Det har hänt förut.
Tills en kväll när den döda sonen sa: Mamma, vi måste prata. Den gamla kvinnan blev rädd.
Det har hänt förut.
Kristin och jag känner att våra barn skulle vara lyckligare i en mer urban miljö, där det finns andra barn.
Han lämnar dig. Han kommer att lämna dig igen.
Vad är det du säger? Sa den gamla kvinnan och försökte hålla sig lugn.
Han har en ny kvinna nu. Och han älskar inte dig. Han kommer att lämna dig.
Vi kommer att flytta ut, sa hennes döda son.
Du kommer att bli ensam.
Nej, sa den gamla kvinnan. Du sa att ni skulle bo här med mig.
Det har hänt förut. Du kommer att bli ensam.
Du kan komma och hälsa på oss när du vill, sa den döda sonen.
Lögner. Han ljuger.
Du ljög för mig, skrek den gamla kvinnan.
Du vet vad du måste göra.
Den gamla kvinnan rusade in i köket och greppade en kniv.
Du har gjort det förut.
Men mamma, sa den döda sonen. Vad gör du för något? Sa Kristin med rädsla i rösten.
Du dödade din egen son.
Du kan inte lämna mig, skrek den gamla kvinnan och högg med kniven i sin döda son. Han reagerade inte. Det var som att han var...
Din son är död.
Hon högg honom igen och hans kropp föll stel ner på golvet.
Din son är död och du dödade honom.
Den gamla kvinnan började hugga sin döda svärdotter, så att hennes kropp också föll ner på golvet. Den gamla kvinnan böjde sig ner och fortsatte med knivhuggen mot den döda sonen. Om och om och om.
Din son är död. Du dödade honom. Och nu är du alldeles ensam.
Och om igen. Den gamla kvinnan gick ner till källaren, gråtande så med kniven i handen. Hon tog tag i en av ungdomarna och grät mot hans axel. Ungdomarna var förvirrade. De förstod inte. Jag är ensam, sa den gamla kvinnan. Jag är så ensam. Om du släpper lös oss kan vi hålla dig i sällskap, svarade en av ungdomarna. Den gamla kvinnan slutade gråta för en stund. Och hon tänkte för sig själv att det kunde bli hennes barnbarn. Tanken gjorde henne glad. Men det där lilla tvivlet gjorde sig påmind och viskade:
De kommer lämna dig, precis som Simon gjorde.
Skulle ni lämna mig? Frågade den gamla kvinnan. Nej, det skulle vi inte, sa ungdomarna i kör.
Lögner, de ljuger.
Jo, det skulle ni, sa den gamla kvinnan och satte kniven mot en av ungdomarnas hals. Snälla, vädjade ynglingen.
Gör det.
Den gamla kvinnan tvekade. Ynglingen blundade. För att försöka hålla sig lugn började han sjunga en psalm.
Gör det.
Långsamt stämde de andra ungdomarna in i sången.
Gör det!
Den gamla kvinnan skar av halsen på den första. Men de andra ungdomarna fortsatte att sjunga. Den gamla kvinnan skar av halsen på den andra. Men de andra ungdomarna fortsatte att sjunga. Den gamla kvinnan skar av halsen på den tredje. Men den sista fortsatte att sjunga. Den gamla kvinnan skar av halsen på den sista. I ett hus beläget långt ute på landet bodde en gammal kvinna med sina döda barnbarn. Varje kväll efter middagen sjöng de en psalm tillsammans. Den gamla kvinnan var lycklig.
Kroppen kallnar långsamt. 1,5 till 2 grader per timme. Och den blir blek samtidigt som syrenivåerna börjar tömmas. Blodets flöde har avstannat och det samlas i de lägst belägna blodkärlen och skapar mörkröda, blå och lila fläckar på huden. Efter ungefär 3 till 6 timmar stelnar muskler och leder. Stelheten avtar först efter 1 till 2 dygn. Döda celler och koldioxid samlas i kroppen och pH-värdet i huden ökar. Detta gör hudcellerna svaga och cellväggarna kollapsar. Enzymer och proteiner frigörs och förruttnelsen tar vid. Bakterier från mag- och tarmkanalen äter sig igenom kroppen och det börjar lukta starkt, vilket drar till sig insekter som lägger ägg i den ruttnande vävnaden. Äggen kläcks redan efter ett dygn och de nyfödda maskarna behöver bara några veckor för att äta upp mer än hälften av kroppsvävnaden. Vätskor och gaser sipprar ut. Mögel och andra insekter förtär resten av kroppen. Det kan ta så lång tid som ett år. Men till slut är det bara skelettet kvar. Den processen vet vi om, men utöver det är döden ett mysterium. Och åtminstone en av anledningarna till religionernas uppkomst. Inom den nordiska mytologin förkroppsligades döden genom gudinnan Hel, som var härskarinna över dödsriket Helheim, beläget i det nordliga isriket Niflheim. I den grekiska mytologin var Hades dödens gud och Charon var den som förde de dödas själar över floden Styx till dödsriket i utbyte mot ett mynt. Därför placerades ett litet silvermynt, ett så kallat Charonsmynt, i den avlidnes mun före begravningen. Döden är central i många religioner. Himlar och helveten, återfödelse och andevärldar. Det finns gissningar, men inga svar. Vad vi däremot med säkerhet kan säga är att döden inte är lika närvarande nu som den var förr. Vi har städat bort den ur vår samtid. Visst, vi ska alla dö, men tack vare vårt välstånd och vår sjukvård kommer det att dröja. Och när det väl sker kommer det att vara kliniskt rent. Föreställer vi oss i alla fall. Så var det inte förr. Då förvarade vi våra avlidna i hemmet till dess att de skulle begravas. Och om någon dog medan det var kärle i marken kunde det bli en lång förvaring. Idag känns det absurt att tänka sig att vi skulle ha kvar den döda kroppen av en förälder, ett syskon eller ett barn i månader i vårt hem. Men utöver det levde också människor förr med vetskapen om att döden ständigt var nära. Sjukdom eller svält kunde när som helst drabba dem. Det är viktigt att poängtera att det har sett olika ut runt om i världen, men om vi nu fokuserar på Skandinavien, vilka var de vanligaste dödsorsakerna här?
Pest har liksom alla hört talas om. Pest är en så känd sjukdom. Och den har gestaltats på film och litteratur och digöden liksom. Och det är ju absolut en av de värsta sjukdomarna så att säga.
Daniel Larsson är docent i historia vid Göteborgs universitet. Han har under sitt yrkesliv intresserat sig för och arbetat mycket med historisk forskning kring sjukdomar.
Den frågan dyker ofta upp, alltså vilken sjukdom är värst? Det blir lite olika saker där, alltså vad är det man menar? Är det mitt individuella lidande? Sjukdomar kan ju vara, en del är ganska snabb, så det gör processen kort. Andra kan vara ganska utsträckta, skapa men för livet och så man överlever. Men sen finns det också samhällsaspekter i det, vad som är värst för samhället. Och sen inte minst naturligtvis hur många människor som dog i sjukdomarna, vilken sjukdom har dödat mest och sådär.
Den stora döden, digerdöden, spreds till Europa under 1340-talet och kom till Sverige för första gången som man känner till 1350. Det går inte att säga exakt hur många som dog i Sverige, men troligtvis rörde sig om mellan 225 000 och 500 000 personer. Det var under den tiden som den klassiska bilden av liemannen, eller The Grim Reaper, föddes. Döden avbildades nu runt om i Europa som ett benrangel som bar kåpa, ofta svart, och med sin lie skördade han sina offer. Med timglaset räknade han ner människornas livstid och på sitt pergament stod namnen på dem vars tid var förbi. Inom den norska folktron fanns en kvinnlig variant av liemannen. Pesta hette hon och sades vara en gammal kvinna som förde pesten med sig mellan gårdarna. Hon bar oftast på en kvast eller en kratta, men även hon kunde ha en lie över axeln. I Sverige återkom pesten med utbrott på utbrott ända fram till början av 1700-talet. Dock verkar det som att utbrotten blev mildare med tiden, enligt Daniel Larsson, för man tror att allt färre dog. 1710 hade det gått nästan 60 år utan någon pestepidemi. Men det året kom den tillbaka och slog återigen hårt mot Sverige. Utifrån kyrkobokföringen och begravningslängder kan man räkna ut ungefärlig överdödlighet. Under det pestutbrottet dog uppemot 110 000 fler än vad som hade dött under normala omständigheter.
Och det är ganska mycket när det är en befolkning på kanske, inte vet jag, 1,3 miljoner människor. Så blir det. Det gäller att komma ihåg det här att folkmängden är så mycket mindre då för tiden. Så man stöter på de här dödssiffrorna, så det är viktigt att försöka sätta det i relation till folkmängden hela tiden.
Men det var inte bara pesten som kunde ta koll på en. Nej, utöver svarta döden fanns även till exempel sjukdomsgruppen febrar. Fläckfeber, tyfoidfeber, återfallsfeber, nervfeber. Även dysenteri drabbade Skandinavien hårt, vilket var en bakteriell mag- och tarmsjukdom som ofta spreds i militära läger, men också under svält och missväxttider. Sen kom givetvis smittkopporna, en sjukdom med ungefär 30% dödlighet, som Daniel Larsson kallar för mekanisk, eftersom den återkom ungefär vart femte till sjunde år. Fick du smittkoppor och överlevde så blev du immun, men barnen som föddes hade ingen immunitet. Så när det hade gått några år och ett antal nya kullar fötts kom viruset tillbaka. Det var därför det främst var barn som drabbades, eftersom de inte hade haft sjukdomen tidigare.
En ganska otäck sjukdom där det blev så här små varblåsor över stora delar av kroppen och sen så fyllda med var och sen sprack de och torka. Och de här flagorna kunde smitta ganska mycket och lämna, för de som överlevde lämnade ju det uttrycket kopperrig. Kommer från det här att människor som överlevde kunde nog se ganska sargade ut alltså.
Under 1800-talet verkade pesten äntligen vara borta. Dysenteriutbrotten blev allt färre och även febrarna började minska. Men i denna era, då dödstalen verkligen blev lägre, kom en, för europeisk del, ny sjukdom, koleran. Bland de som insjuknade under koleraepidemierna dog uppemot hälften.
Koleran är förfärlig och den är väldigt social också. Den drabbar, det är en bakteriesjukdom och det är väldigt drabbande i stadsdelar framförallt där, med dålig hygien avföring, folk kräktes, diarréer är ju symptomen och då hamnar det någonstans och så och kommer ner i vatten, brunnar och då spred den sig så. En ganska envis bakterie som kunde klara sig ganska länge, bara det var hyfsat tempererat liksom.
Vid den här tiden började västvärldens sjukvård att ifrågasätta och utmana gamla uppfattningar om hur sjukdomar uppstår och sprids. Idéer som funnits med ända sedan antikens Grekland. Vid slutet av 1800-talet skedde flera vetenskapliga genombrott gällande bakterier. Därmed blev behandlingen av bakteriesjukdomar allt mer framgångsrik och många sjukdomar besegrades. Dessutom blev samhällena renare, vilket ledde till att sjukdomsspridningen minskade. Givetvis dök det upp fler sjukdomar, spanska sjukan till exempel, och andra virussjukdomar som vi lärt känna på senare tid.
Vad jag tycker är viktigt att komma ihåg, både egentligen som en, ja, men att ha kvar respekten för det här alltså. Det är så lätt att glömma, men hur ohyggligt mycket högre dödligheten var på 15, 16, 17-talet och in på 18-talet jämfört med idag. Både allmänt men också sett till dödligheten i sjukdomar. När jag undervisar på det här så brukar jag visa kurvor och sådär för att gestalta de här skillnaderna. För sen ser man dödligheten i till exempel Sverige från 1650 till 1950 så får man en, det är som jätteskillnad.
Det har främst varit sjukdomarna som har lett till överdödlighet och höga dödstal genom historien. Men utöver dem så drabbades samhällen också av återkommande missväxter, vilket ledde till hunger och i en del fall hungerdödlighet. Folk svalt ihjäl. Sista svältkatastrofen drabbade Sverige och Finland under missväxtåren 1867-1869. Men när Daniel Larsson studerar missväxt och svältår med höga dödstal är det ofta tydligt att det trots allt var någon sjukdom som låg bakom den höga dödligheten.
Men i någon strukturell mening så ligger hungern där i botten som en svår faktor. Alltså. Skörden slår fel. Vi kanske klarar ett år här i byn eller på våran gård. Men ofta så slår skörden fel 2 år i rad och då blir det riktigt problematiskt. För slår den fel en gång, ja, då kanske vi kan slakta ner den där kalven eller en liksom något djur till. Vi kanske kan äta någonting annat. Det talas ju ofta om barkbröd och det finns sådana här motsvarigheter att vi kan klara oss på den visen. Men det är dubbla bekymmer där, för oftast där så äter vi kanske upp den del av skörden som vi skulle ha till utsäde och så med till nästa skörd. Och då har vi inget att så med på vår kanten där. Så antingen det eller att det blir missväxt igen. Och år 2, det då blir det ju riktigt bekymmersamt.
Daniel Larsson arbetar nu på en bok om 1690-talets hungerkris. Han berättar att han i domböcker från den tiden stött på fall av kannibalism. Kvinnor och män som drivits av hungern till den grad att de mördat, styckat och ätit andra människor.
Och ganska förfärliga saker. En kvinna som är anklagad och hon försvarar sig i rätten. Hon blir uppdagad, infångad, efterlyst och infångad. Och det blir domsak. Och det är ju så med de här domböckerna att vi där och ganska många detaljer. Men det verkar som att hon försvarar sitt agerande med att de bodde avlägset. De hade ätit upp alla sina djur. Och jag tror inklusive hund och katt och sådär. Och sen gav de sig ut i likhet med så många andra människor. Man ger sig ut för att tigga. När allt är slut, då måste man ge sig av.
Mamman och sonen slår ihjäl 2 av de yngre syskonen i familjen, styckar dem och äter av deras kött. Även en tiggarpojke som slagit följe med dem möter ett liknande öde. Allt för att överleva och att inte dö av hungern.
Och det här har väl hänt, alltså kannibalism är lite sådär, det är under diskussion, alltså hur vanligt har det varit egentligen i världen, och det är lite oklart, men vi har stött på flera fall här alltså under 1690-talet i alla fall då det figurerar. Men framförallt tycker jag Det är väl en sak med kannibalismen här, det är häpnadsväckande och det vittnar om oerhört svåra förhållanden. Men samtidigt ger då de här domböckerna, ger egentligen i mina ögon inblick i skeende och en hunger som är fruktansvärd alltså.
Döden lurade ständigt i skuggorna och kunde när som helst slå till. Det är inte konstigt att man föreställer sig döden med en lie med tanke på hur många människors liv som skördades. Vad gjorde det med människors syn på döden? Vande de sig? Var det mindre dramatiskt när någon närstående dog?
Jag tror vi får förutsätta det alltså. Religiositeten och tron är så att säga större och djupare. Så det finns en generell skillnad där. Och sen är det ju också dödens ständiga närvaro, att folk dör i hemmen och inte på sjukhus i alla fall. Och det gör att döden är närvarande och barndödligheten är väldigt, väldigt hög alltså. Spädbarnsdödligheten på 1600-talet varierar, men det är alltså så att den ligger på mellan 15-20 och i en del fall upp mot 25%. Alltså 15-20% av alla levande födda barn dog före ett års ålder. Och det där bör väl rimligtvis ha påverkat alltså hur människor såg på det.
När Ingmar Bergmans Det sjunde inseglet hade premiär 1957 kunde man i filmens programblad läsa om när regissören som barn fick följa med sin pappa, som var präst, till kyrkor runt om i Stockholmstrakten. Medan pappan predikade satt pojken Bergman och tittade på de målningar av änglar och djävlar och demoner som fanns på väggar och valv. En av de målningar som fastnade i regissörens minne fanns i Täby kyrka. Det var en muralmålning från 1480-talet av tysken Albertus Pictor som föreställde en man som spelar schack med döden. Jag spelar dik matt, har det tidigare stått skrivet på ett språkband som sträcker sig över bilden. Nu har de orden sedan länge bleknat, men döden är alltjämt den triumferande och leende vinnaren. Den här bilden inspirerade alltså Bergman till Det sjunde inseglet. I filmen kommer döden för att hämta riddaren Antonius Block, men han ber om att få spela ett parti schack för att skjuta upp det oundvikliga. Bergman har skrivit att han ville att döden i filmen skulle vara en sammansmältning av clownmasken och dödskallen.
Slutar du aldrig att fråga?
Nej. Jag slutar aldrig.
Men det var inte första gången som döden dök upp på filmduken. I Viktor Sjöströms filmatisering av Selma Lagerlöfs Körkaren från 1922 får vi möta, om inte döden, så åtminstone hans tjänare som klädd i svart kåpa och med lie över axeln kommer körande med sin kärra för att hämta upp de avlidna. Filmen är hyllad av såväl recensenter som andra filmregissörer för sitt historieberättande och sina för tiden imponerande specialeffekter. Därefter har döden och liemannen dykt upp i flertalet filmer och blivit en populärkulturell ikon. Utan The Grim Reaper hade inte antagonisten Ghostface i Scream-filmerna haft sin svarta kåpa, till exempel. Men trots sin ikonstatus är inte karaktären liemannen ett så värst vanligt förekommande monster i skräckfilmer. I Final Destination-franchisen till exempel är döden närvarande men en osynlig kraft. Men såklart är det väldigt ofta döden som på olika sätt skrämmer oss inom skräckfiktionen. Döda som kommer tillbaka, förändrade och farliga. Monster som hotar att ta livet av oss eller de vi älskar. Vålnader som mot all logik hemsöker oss. Sorg, mörker, avsaknad av liv. Och som jag nämnde i början av det här avsnittet lider jag periodvis av dödsångest. Men behöver jag och vi egentligen vara rädda för döden? Nej, inte enligt Torbjörn Tännsjö i alla fall. Han är pensionerad professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet.
Och då har vi ju Epikuros som är den här antika filosofen som säger nej, du behöver inte vara rädd för döden, för du är aldrig död. Vi är aldrig döda. Döden är så att säga, när vi lever så är vi inte döda. Och när vi har dött så finns vi inte längre. Det utgår från den här tanken att döden är slutet på våra liv, att det inte finns en fortsättning, att vi inte ska återuppstå på den yttersta dagen eller någonting sånt.
Där döden finns, finns inte vi. Och där vi finns, finns inte döden. Därför är döden ingenting för oss. Det var en av den grekiske filosofen Epikuros huvudteser. Han menade att filosofins syfte låg i att leva ett lugnt och lyckligt liv utan smärta eller rädsla. Och det är såklart trösterikt för somliga att tänka att ingenting hemskt kan hända dig efter att du har dött, för du finns ju inte längre.
Du kan inte bli kokt i olja, du kan inte bli plågad på olika sätt som man i olika religiösa föreställningar har tänkt. All den där skräcken, den är ju oberättigad om Epikuros har rätt, och jag tror Epikuros har rätt på den punkten. Vi behöver inte vara rädda för döden. Så det är ingenting att göra skräckfilm om döden som sådan, utan i så fall handlar det om själva döende, traumat och så.
Men, säger Torbjörn Tännsjö, att vi inte ska vara rädda för döden är inte samma sak som att den inte är dålig för oss. Döden är ond på ett sätt som Epikuros missade. Det vill säga, den berövar oss på liv vi hade fått leva om vi inte dött just då, säger Torbjörn Tännsjö.
Det brukar man kalla lite högtidligt deprivationsteorin om dödens dålighet. Alltså att den deprivaten berövar oss gott som vi annars skulle ha kommit i åtnjutande av. Det kom någon sorts motorcykelfordon åkande och höll på att köra på mig på väg hit. Anta att den där hade kört på mig verkligen och kört ihjäl mig där. Ja, då hade mitt liv upphört nu och inget hemskt hade inträffat mig efter den tidpunkten. Men jag hade berövats till exempel det här samtalet vi nu har och överhuvudtaget fortsättningen av mitt liv, mitt umgänge med mina barn och barnbarn och så. Så döden är dålig ibland. Därför att den berövar oss fortsatt gott liv som vi skulle ha åtnjutit om vi inte hade dött just då på det sättet som vi dog. Det kan ju också vara en lättnad för oss för dö förstås om vi lider svårt i en svår sjukdom som man inte kan göra någonting åt. Och man anhöriga säger till sist att ja, det var skönt att vi sluta och så. Men, så det, döden kan vara en befriare. Men döden är ju ofta dålig i det att den berövar oss det liv som vi skulle ha åtnjutit om vi inte hade dött på det där sättet.
Men hur gör vi då för att försona oss med tanken att döden faktiskt berövar oss gott liv? Jo, om vi ska ta till oss det faktumet, utan skräck eller ilska, bör vi enligt Torbjörn Tännsjös dödsfilosofi förlika oss vid att vi som enskilda personer inte är så viktiga som vi trott. Det är alltså inte viktigt att just mitt eller just ditt liv innehåller de här goda upplevelserna.
Så den här oron vi hyser från för vår egen personliga död och även för närstående död, när vi säger att det var dåligt för dem att de fick dö förstås, att de för tidigt, den bygger på egoism. Tanken att det är viktigt att just det goda ska förpackas i just det här livet. Och då är den enkla, tycker jag, trösten, det där banala som också sägs på begravningar, att livet går vidare. Det viktiga är inte att mitt liv går vidare, att det ska innehålla goda upplevelser, utan att i så fall mina barn och barnbarns liv går vidare, eller andra människors liv, nya generationer kommer till och får de där goda upplevelserna. Då måste jag också inse för det första att jag inte är så viktig som jag trodde, och att vi kommer ju ändå bytas ut, den ena generationen byts ut av den andra. Vi bör bejaka det snarare än att bekymra oss över det så mycket. Det finns viss död som är förfärlig därför att den ställer till det i sociala relationer och annat. Ingen tar hand om de där barnen och det är mycket sorg och annat som alstras av dödsfall, men i princip är det helt okej med döden. Så jag skulle vilja säga att jag är anhängare av döden i den meningen att jag tycker att det är bra att vi ska dö, att det är bra att vi byts ut.
problematiken är väl lite att vi inte vet. Är det inte det? Ovetskapen om döden?
Jo, men för många är det naturligtvis. Ja, men det är så är det fortfarande förstås. Även om vi är väldigt sekulariserade, vi har inte en bestämd, och till, jag menar, till och med kyrkans idé om vad som händer när vi dör är ju väldigt förvirrad. Alltså man kan försöka reda i det där, det finns ju ingen reda i det faktiskt. Är vi osaliga andar fram till den yttersta domen när vi får tillbaka våra kroppar, eller var var Jesus de där 3 dagarna när han var i dödsriket och så. Det finns ju en väldig förvirring till och med bland dem som har varit experter på detta. Och så finns det den folkliga tron som är naturligtvis ännu mer förvirrad eller osäker. Och jag tror att en betydande procent då är lite osäker ändå på om det verkligen är slut i och med döden. Och därmed kan man också känna en oro förstås för vad som ska hända sen. Och den exploateras ju mycket då i skräckkulturen och filmen. Att de här, framförallt de här osaliga andarna som irrar omkring, som varken är riktigt levande eller döda. Och man, det är något förfärligt att tänka sig att man kan hamna där.
Transhumanism är en internationell intellektuell rörelse som förespråkar teknik för att människans förmågor ska förbättras. Rörelsen menar att människan bör ta kontroll över sin egen arts evolution. Transhumanismen anser att våra mentala och fysiska egenskaper därför ska utökas. Åldrandet är bara en onödig svaghet och döden ska övervinnas. Vi ska alltså eftersträva att kunna leva precis så länge som vi vill. Torbjörn Tännsjö ställer sig milt sagt kritisk till den tanken.
Jag tror det är en dystopi och inte en utopi som de tänker sig det hela. Det vore väldigt sorgligt, tror jag, om vi lyckades med det uppsåtet.
Varför då?
Därför jag tror att livet, även om det skulle vara tillräckligt bra för att vi vill hänga kvar i det. Och jag tror att vi har en tendens att vilja hänga kvar i livet också när det har förlorat egentligen sin mening för oss. För vi har så svårt att släppa taget. Men vi kommer att inte vara lika lyckliga efter 100 år som efter 50 år, efter 200 år. Kommer vi allt mer att tycka att allting redan har inträffat och grips av leda och så. Så det är bra att världen får upplevas med nya friska sinnen och känslor som nya generationer kan tillföra. Så därför är det bra att byta generation. När någon försöker utmåla det där oändliga livet eller många hundraåriga livet som positivt, så har jag lagt märke till att då vill de bygga in en massa variation i det, så att man, först är man kanske filosof, sen är man kanske radioproducent, sen är man kanske musiker och så vidare. Och det blir en sån variation så det börjar egentligen likna det här, att man har bytt ut mot några andra.
Det är inte samma människa.
Det är inte samma människa. Liksom. Det är ingen riktig kontinuitet i ett sånt liv. Så då kan man lika gärna starta från början igen, tycker jag.
Nej, döden i sig behöver vi alltså inte vara rädda för. Det är döendet som vi bör frukta. Men tanken på att nya generationer tar vid när äldre försvinner är fin. Jag kommer att tänka på Mikael Wiehes låt Ska nya röster sjunga, som blivit en vanlig sång på begravningar. Så segrar inte döden, fast åren har sin gång. Så stannar inte tiden, den börjar bara om. För sångerna om livet, som aldrig kan förstummas, ska nya röster sjunga, ska nya röster sjunga. Men å andra sidan, jag håller fast vid att det är ovetskapen som skrämmer mig mest. För ingen kan veta vad som händer när vi dör. Kanske hamnar vi trots allt i helvetets eldar. Kanske tvingas vi att i oändlighet vandra osaligt mellan dystra och mörka salar. Eller kanske är vår själ fjättrad vid vårt kött och vi tvingas att genomlida balsamering, begravning och förmultning. Det återstår helt enkelt att se. Men låt oss hoppas att det dröjer för oss alla. Du har lyssnat på Podplays Fruktansvärda monster, producerat av mig, Albin Boman och Viktor Mejdal. Följ oss gärna på Instagram under Fruktansvärda monster. Tack för att du har lyssnat.